Välkommen till Växa-podden, podden för dig som vill växa dig själv och andra, med mig, Robert.
Och mig, Erik. Idag ska vi prata om ämnet att ta professionell hjälp, typ coach, mentor, lärare. Och för det så har vi bjudit in en expert på ämnet. Välkommen Patrik Sjölin.
Tackar, tackar.
I korthet, vem är Patrik?
Ja, gud, korthet. Men jag är väl östgöte nu, tänker jag. Jag har ju varit här liksom mer än halva mitt liv i Linköping, så att jag får väl räkna som det. Men jag kom hit för att plugga industriell ekonomi då, 2002. Jag visste inte riktigt vad jag skulle bli, därför valde jag den utbildningen då, som är väldigt bred, så där man slipper bestämma sig. Sen hade jag liksom lite lust, det jag tyckte var kul i skolan var egentligen sånt som alla i grundskolan säger. Varför måste man lära sig det här liksom? Typ matte, statistik, ja, optimering, sannolikhetslära, spelteori. Liksom. Alla sådana här liksom, matte och applicerad matteämnen som är lite nördiga. Men jag hoppade liksom runt mellan de här andra inriktningarna som man har. För vi har en teknisk och en ekonomisk utbildning. Men jag kunde aldrig bestämma mig. Jag tyckte inte att något utöver var speciellt kul då. Men så hittade jag en applikation då, under tiden som jag pluggade för det här. Och det var ju online poker.
Klassisk lite koppling. Random.
Men så det började jag med liksom när jag hade ett par år kvar i skolan. Då. Och sen så när jag tog examen 2008 så bara, ja men det här kan jag väl göra ett tag, tyckte jag. Och det här taget blev liksom 13 år till slut då. Så jag hade en lång online pokerkarriär, men idag så jobbar jag med, tycker jag, ungefär samma sak liksom. Bara att det är en annan domän och andra verktyg då. Men jag jobbar med data och analys då.
Lite mindre risker i jobbet.
Ja, precis. En stabilitet på ett annat sätt då, på gott och ont då.
Och varför det här är ju framförallt för att du har tagit hjälp av alla möjliga proffs i din utveckling genom de här åren. Så lite kort, vilken typ av professionell hjälp har du nyttjat under de åren?
Ja, alltså jag är ju lite utav en coach junkie liksom. Jag har haft mycket tekniska coacher i poker då, men pokervärlden är ju lite speciell. Där har man liksom nästan inget val om man vill liksom komma till någon sorts spets, för att det är mycket som är dolt liksom, av liksom förklarliga skäl, så vill man inte dela med sig av sina yrkeshemligheter då. Så en del teknisk coaching som ofta är dyra. Och sen så har jag tagit mental coachning också. Liksom klassisk livscoachning om man säger. Och sen bara allmänt sådär. PT på gymmet lång tid liksom hade jag. Jag håller på med klättring mycket, så jag har klättercoach. Haft ett par stycken. Ja.
Så att, och framförallt coacher som är ganska högprofilerade eller tränare?
Ja, framförallt en mot slutet av min karriär så hade jag en extremt högprofilerad mental coach då. Och det är ju lite roligt att den dyraste coachen man någonsin haft sen fick en, som jag tog för att jag skulle prestera bra på poken liksom. Han skulle hjälpa mig att komma underfund med lite stressrelaterade problem och sådär också. Men det slutade med att vi kom överens om att jag borde sluta spela liksom. Du kanske skulle göra något annat ungefär. Så att jag fick inte riktigt värde för de där pengarna så som man annars resonerar i poker liksom, att ja, men man har ju den här ROI:n liksom, att om jag investerar den här liksom, i den här tekniska coachen eller mentala coachen, så kommer jag att prestera bättre på borden, på sidan av borden i analysskedet, men också vid borden. För det är liksom både och måste man ha då, i poker på något sätt, att det är ett mentalt spel på något sätt, att man kan hålla sig till de strategierna som man har byggt upp också. När man väl spelar.
Och jag är lite nyfiken på nu, för att det låter som det finns egentligen två. Dels har du när du börjar den poken och insett att vid en viss tidpunkt, du får rätta mig om jag säger fel, men vid en viss tidpunkt så inser du, för att kunna konkurrera och kunna leva på det på ett annat sätt, så måste jag ta den här typen av hjälp. Så det är ett steg. Och ett annat steg är när du börjar ta annan typ av hjälp än de här traditionella tekniska, liksom lära sig hur allting funkar. Som exemplet här nu på slutet med en mer traditionell livscoach. Jag är nyfiken på båda två, men vi börjar med den tekniska. Vad fick det ta det steget att gå på en professionell teknisk coach?
Ja, den är ju lite enklare som sagt. Det var ju mest bara return on investment resonemanget liksom, att den här personen vinner extremt mycket pengar, för sånt är ju ganska öppet ändå. Det så finns och säkert fortfarande sidor där man kunde se hur mycket folk tjänar, och sen så finns det också statistik man själv samlar på sig och köper också, liksom handhistorik där man kan se hur mycket folk vinner liksom. Så det är väldigt uppenbart vilka som är väldigt bra på poker och vilka som är mindre bra sådär. Så att det är lätt för dem att liksom sälja sig, om man säger så. Det är ju lite svårare i många andra fall att liksom kunna visa att jag är väldigt bra. Ja, men kolla här på mina siffror liksom. Mm. Så om någon är mycket bättre uppenbart än en själv, då vill man ju såklart lära ut av den. Så den tekniska biten är ju liksom lite lättare att motivera bara utifrån
det mer riskbedömning någonstans.
Perspektiv liksom, nästan, ja.
Hur skulle du säga att processen såg ut liksom, för att hitta de här, liksom, även framförallt kanske de högprofilerade? Liksom, hur hittade de och liksom, hur vände du dig till just dem?
Ja, men oftast var det ju att de hade olika träningssajter också där de delar vissa saker. Liksom, men också en betaltjänst då, att de säljer videos där de spelar eller går igenom vissa liksom, tekniska saker. Men så har de ju också marknadsför sig som coacher. Då. Så att det är inte så svårt att hitta egentligen. Och sen är det ju många som man kanske skulle vilja att bli coachad av, men som inte erbjuder coachning. Då. De allra bästa. För det är ju väldigt... Poker blir så speciellt med ekonomin i pokercoachning, eftersom de som är absolut bäst, de har ju en ganska hög liksom, alternativkostnad att hålla på och coacha. Ja. Eller så kan de sitta där och spela själva och bara dra in väldigt, väldigt mycket pengar. Då. Så då ska de ju på något sätt ta samma summa betalt för coachning. Och då är det inte ens säkert att även om de är extremt duktiga, så är det inte ens säkert att det är värt det för klienterna då, liksom, som ska betala de där summorna. Så det, pokercoachning är lite... Speciellt på det sättet då.
Hur tror du det kopplar till andra branscher? Liksom du säger att ja, men, de tjänar så pass mycket på att göra sitt jobb istället för att lära någon annan. Tror du att det är likadant i, ja, men, i databranschen till exempel? Att ja, men, de som är bäst på att utveckla eller göra de här dataanalyserna, de tjänar mer på att faktiskt göra det än att lära någon annan att göra det?
Jag tänker i Sverige så har vi ändå ganska liksom, platta löner relativt, liksom, i alla fall jämfört med andra länder, vissa andra länder och sen pokervärlden då. Så jag tror inte att det är riktigt lika, effekten är inte lika stor, men självklart så, så kan det vara en viss sån effekt där också.
Mm. Sen är det en viktig skillnad också för att, det vet jag efter diskussioner förut, folk som är otroligt duktiga på sitt område som säger... Jag vill inte sätta mig utbilda, för det är inte jag bra på. Jag vet hur man ska göra, men jag vet inte varför jag vet det. Och jag vet inte, jag ska förklara för någon annan. Så de kan göra det, jag vet bara att jag kan. Mm. Och som bäst kan jag kanske se att de gör fel, men det är väl inte mycket det hjälper. Och det tycker jag också är en intressant insikt hos en person, att jag är bra på att coacha. Jag kanske måste göra någonting för att visa att jag också, eller träna. Jag måste visa att jag är... så pass duktig på det att folk tror att de kan dra nytta av mig, men det, liksom, det är två olika saker någonstans. Man måste ha båda för att få chansen att få klienter på området. Någonstans där kan jag känna att det finns en utmanande balans man måste möta som tränare.
Ja, men verkligen. Det är pedagogiska, det behöver inte hänga ihop för att man är duktig på en sak, behöver man inte vara bra på att lära ut den då. Och då är det igen då, ska man lägga en massa tid på att bli bra på att lära ut någonting, eller ska man bara fortsätta om man är redan duktig och bara fortsätta och satsa på tekniska? Så gjorde jag själv jättelänge. På ett sätt kan jag ju önska att jag hade lagt några timmar på liksom att dels utveckla pedagogiska, men också kanske marknadsföra mig själv som coach under mina 13 år. Då. Mm. Jag spelade ju bara 13 år. Liksom. Mm. Sen hade jag mycket folk som jag... Det låter ju som att det är bara ensamt om man sitter framför en dator. Men jag hade ändå ett pokergäng. Så vi hade liksom Skype-möten ett par timmar varje vecka. Och massa korta och långa projekt. Då. Så att man hade utbyte med andra. Men just det där med att coacha och lära ut, det är ju att man får tänka till, som du säger, det är ett extra steg på något sätt. Liksom. Mm. Hur ska jag kommunicera det här utåt? Och det lär man sig själv utav också. Mycket då. Vilket jag kände sen när jag väl började coacha efter jag hade slutat spela helt, så började jag ju coacha. Och där kände jag att det gav mig ganska mycket. Och även mycket utbyte och mycket bra idéer från mina klienter då. Som också var professionella pokerspelare och spelat länge och så. Mm. Men saker som man själv inte tänkt på eller sådär. Man har mycket att lära utav sina klienter också då.
En underskattad del av att utbilda så är det hur mycket man själv lär sig. Eller att coacha, hur mycket man lär sig om man coachar och så vidare. Det tycker jag är återkommande. Jag har hört det i många olika branscher och sammanhang.
Om man ser till hur livet ser ut idag, liksom, vi pratar ju ganska mycket om pokercoachingen och så vidare. Hur gör du nu för att söka upp de här som du vill bli coachad av eller få inspiration av?
Jag har inte kommit dit ännu riktigt, känner jag. Jag har ju jobbat i ett år bara då, så, vilket är helt sjukt. Då. Jag fick mitt första jobb när jag var 40 plus, liksom. 42 idag. Men jag tänker ju på det lite och att det är väldigt annorlunda liksom, hur det är. Och att jag kan bli lite frustrerad också att det liksom är ganska mycket upp till en själv på något sätt på arbetsplatsen och utvecklas då. Man får ta egna initiativ och leta. Men det finns ju så bra material också, online material att lära sig. Alltså det fanns ju inte liksom för 10-15 år sedan, men alla de här ljuden med att kursera, så att, alltså rent tekniskt så, och det är ju delat också, så som det inte var med pokern som sagt, liksom, det är de bästa grejerna var ändå liksom bara för en liten klick då, som delade det mellan sig själva då. Men liksom att lära sig tekniska verktyg, sånt som jag håller på med nu då, med databaser eller Power BI eller AI och sånt, det är ju bara, finns ju hur mycket som helst och lättillgängligt då.
Hur skulle du vilja att det var? Alltså, skulle du vilja ha lättare att hitta coacher inom det området?
Men jag tänker att det skulle vara värdefullt liksom. Sen är det ju upp till företaget kanske, och alltså det är en ekonomisk fråga för dem, men man tänker också att utifrån min erfarenhet bara med poken, men överhuvudtaget, så känns det ju som att jag har alltid varit beredd att betala mycket för coachning, för att jag tänker alltid att det liksom betalar tillbaka sig, och det tänker jag att det skulle göra för företagen också, liksom, till stor del. Det är inte så stor kostnad att ha en coach då, någon som hjälper en på traven lite, men det kan ju ge ganska mycket i både prestation på jobbet då, men också bara att folk mår bättre liksom, vilket kan vara en nog så liksom värdefull effekt då, utav att man sjukskriver sig mindre, man försvinner från jobbet liksom med mindre frekvens och så.
Ja, och om man mår bra så presterar man ju bättre på jobbet. Precis, det också. Det är ju liksom en, det vet vi ju sen. Det finns jättemycket forskning kring det.
Jag har hört en liten spaning kring det också när jag har varit på företag. För jag har varit på företag där man har en ganska stor utbildningsbudget. Man lägger kanske ganska mycket frihet på de som jobbar på företaget att använda den och så vidare. Och jag har sett företag där det är precis omöjligt att få någon att komma ut på en utbildning. Trots att det finns en utbildningsbudget så är det så här, den rör vi liksom inte någonstans av något skäl. Och min erfarenhet är egentligen två saker. Det ena är att det bubblar ner i, har man haft bra erfarenheter tidigare av att skicka folk på utbildning? När jag jobbade på företagschallet, när jag var på Verisure, så var man väldigt generösa. På den tiden minst, jag vet inte hur det ser ut idag, men på den tiden var man väldigt generösa med utbildningsbudgetar och se att folk gick. Och det folk gick, det var mycket mer diskussioner på företaget, vilket gör att man såg att influenser togs in, folk engagerade sig mer i jobbet och det var en konkurrensfördel när man rekryterade och så vidare. Så att man kunde se ganska tydligt att det hjälpte i företaget, och det självspann liksom vidare. Och sen kom man till ett annat företag där någon gick en utbildning. Det var ingen som följde upp den efteråt, för det fanns ingen annan som hade gått. Så att man satt på sitt hörn och så glömde man bort det. Och då så här, det gav ju ändå ingenting med att skicka den här personen på utbildning. Det är ju bortglömt 3 månader senare. Och så fick man liksom aldrig någon rörelse. Så att hitta den där grundrörelsen tror jag är jätteviktig i en organisation. Den är svår, för det tar ett tag. Man måste liksom lita på processen, om man uttrycker det så. Lite som du också, jag tycker att många pokerspelare börjar. De testar något sånt här, de kanske inte riktigt tar tag i och använder informationen de får eller är mottagliga för i det här läget, och så blir det inte bra, och då fortsätter de aldrig, och sen så släpper de det antagligen mycket tidigare än vad du gör. Sen om det är en personlighetsgrej eller, det vet jag inte, men just att få den här rörelsen tycker jag är intressant.
Ja, och mätbarheten är ju svår också. Liksom, alltså, vilken effekt gav det? Det är lite anekdotiskt på något sätt. Liksom, bara att man liksom, tycker att det gick bra eller dåligt. Men har man det svart på vitt kan man mäta. Och det är sånt jag jobbar med idag också. Liksom, uppföljning. Så att man verkligen tittar på siffror. Men det är ju svårt i det läget då, bara att peka på att det var det här som gav den effekten. Utan det är ju säkert en mix av en massa olika saker då. Så, men i poken som sagt så är det ju ganska tydligt mätbart då, liksom det här året blev bättre än förra året, och det hade tydligen antagligen koppling till att jag kan de här sakerna som den här personen hjälpte mig liksom.
Nej, men organisationer är ju ganska komplexa, och det ändras ju så mycket hela tiden, och framförallt större organisationer är ju liksom, ja, men det är folk som kommer in och ut, och som du säger, det är svårt att peka på vad det specifikt var som gjorde skillnaden. Och där tycker jag ändå att man ska inte underskatta känslan av att det var det här som gjorde skillnad. För den tycker jag är nog så viktig som de faktiska siffrorna. Någonting som jag funderar över är om du har haft många coacher så här, att de som du har tyckt har varit bra, vad är det de har gjort alltså för dig, eller liksom, vad tycker du att de har gjort som gjorde dem bra?
Ja, men jag känner, och nu kanske vi går över mer till det här mentala livscoach-grejen. Mm, då, för jag vill ändå hålla isär, liksom teknisk coaching, det kan nästan vara okej så som jag la upp det. Att det gäller att få valuta för pengarna, vi måste vara tidseffektiva, jag måste trycka ut de här verktygen för att du betalar en så hög timpenning liksom, på något sätt. Absolut. Det kan ändå liksom vara okej att man inte har så mycket liksom mys, om man säger så.
Pedagogik är ett ord
för det. Precis. Nej men alltså de andra coacherna då, mentala och livscoacher liksom, det är viktigt att de lyssnar och att de liksom man känner att de är intresserade, men ändå att man liksom är någorlunda effektiv med tiden. Och det kan ju vara en balans liksom, hur mycket tid ska vi prata om livet och hur det mår och allting, hur mycket måste vi bara liksom komma vidare och ha någon sorts struktur i vad vi ska göra liksom. Och det är ju särskilt kännbart när man betalar själv ur egen ficka, så som jag alltid har gjort det. Ja. Men det är kanske skillnad om man skulle vara på ett företag och liksom, de betalar ändå. Så att det spelar ingen roll, det kan gå några extra timmar liksom hit eller dit.
Mm.
Men samma princip gäller ju ändå. Och sen så har jag känt att det har varit viktigt. För jag har jobbat ganska lång tid med många olika coacher inom det här mental livsområdet. Och att när man jobbar lång tid så gäller det att de har en stor verktygslåda liksom, och att det finns en flexibilitet också i liksom, vart ska vi gå nu liksom, och nu är vi här och då testar vi de här sakerna. Att man har mycket olika saker liksom, man kan jobba med. Jag jobbade jättelänge med en sömncoach mot slutet av min pokerkarriär. Det var ju därför jag slutade pokern, för att jag hade sömnproblem de senaste 2-3 åren liksom.
Mm.
Poker är väl lite av en ungdomssport. Liksom. Det är ju mer lite gaming än man tänker typ schack, att folk bara sitter och liksom, tänker i timtal. Utan det händer mycket, man har mycket beslut som händer. Man kör många bord parallellt liksom. Och alla besluten blir ju ganska viktiga då, för det handlar om mycket pengar.
Mm.
Så jag jobbar med en sömncoach under det sista året. Och hon blev ju, det är också roligt att man börjar ju ofta med en coach av en anledning liksom. Det var ju sömnen vi skulle komma underfund med liksom. Andra så kanske det är liksom prestationen vid bordet liksom, eller så. Men sen så blir det något mer liksom. Det blir ju nästan någon sorts terapiform liksom. Man lär känna den här personen liksom väldigt mycket, om man pratar varje vecka en timme eller två liksom under 50 veckor. Det blir en relation till slut liksom. Så att det var ju mer än bara liksom, vilka kosttillskott ska man äta och när ska man gå och lägga sig och vilken mat ska man äta och när liksom, och alla de här, och alkohol, allt det här liksom. Det blir ju mer bara hur mår man liksom, och varför, och relationer och liksom sexliv till och med, alltså såhär, allt möjligt liksom.
Och om du skulle titta på och välja en coach idag, skulle du på förhand kunna säga, ja, men bedöma liksom, den här personen är bra för mig, eller den här personen är mindre bra, passar mig mindre bra, eller liksom, är det någonting du upptäcker efterhand?
Ja, man får väl någon känsla ändå, någon sån här personkemigrej, och det är ju viktigt som sagt om man vill jobba långsiktigt med någon, att det liksom, man känner att det klickar på något sätt, men man ska inte döma ut på förhand heller liksom. Man kan ju känna från början att det var lite stelt, men sen så när man har haft några sessioner liksom, så var men det här blir bra alltså, liksom. Så att man ska vara försiktig och döma ut för tidigt.
Ja, både jag och Erik har ju gått coachutbildning, och där coachar man ju varandra. Så man har ju blivit coachad av väldigt många olika personer, och liksom i olika stadier också i mognad hur bra de är. Men jag har personligen alltid känt att jag har mer utbyte av en coach som inte är som jag. Alltså någon som kan tänka på helt andra sätt för att ställa de andra typer av frågor och få mig att tänka. Så jag får ju mycket bättre coachning av Erik, som är min motsats som vi brukar säga, än någon som är lik mig. Vilket jag tycker är intressant liksom, för man vill ju att relationen ska funka. Men jag vill ju ha någon som inte är som jag, och då är det ju svårare att få relationen att funka. För de tänker ju på helt andra sätt, vilket jag tycker är lite intressant.
Det är en intressant dynamik. Sen spelar ju kompetensen ännu högre roll än personligheten. Men jag håller med om att det är en viktig komponent när man tittar mellan olika.
Är det någonting som du har upplevt också, eller hur ser du på det här? Liksom, hur personen är som person kontra hur du är som person?
Ja, men jag tror att jag har haft tur eller otur, eller så kallar det, för att de jag har liksom jobbat länge med har ändå liksom, vi har klickat ganska bra, att vi tänker likadant liksom. Och jag är ju lite som du och Robert, att jag lite gillar liksom struktur och är lite fyrkantig utav mig ändå då. Så en riktig schemaläggare liksom. Och de jag har jobbat med har också haft det, den stilen. Så jag har inte haft någon Erik-person, tyvärr då, som coach. Jag har inte, ingen sån, i alla fall ingen sån lång erfarenhet utav. Sen vissa tekniska coacher kunde ju vara lite så liksom, också. Men som sagt, nog relationerna var ju kortare och man pratade mest bara om pokergrejen.
Jag vill spinna in på en sak du sa här om effektivitet. För att någonting som chockade mig när jag gick... Som var väldigt viktig klick för mig när jag själv lärde mig att coacha och diplomera mig och så vidare. Är det här att folk pratar om kraftfulla frågor? Och så skickar folk en lista på frågor, de här är kraftfulla. Och det är de inte, om de inte ställs exakt rätt kontext. Men att första gången ha en konversation och känna att man antingen själv ställer en fråga, den andra personen, alltså hela deras bild av världen vänds lite. De är tvungna att gå in i ett rum de har aldrig varit innan. Och man vet att härifrån och fram, jag kan nästan säga vad som helst och det kommer vara värdefullt. Jag ska bara inte komma ur det här rummet, det är mitt enda uppdrag just nu. För i det här rummet så händer någonting jätteviktigt för personen.
Och då pratar vi mentalt rum, inte ett fysiskt rum.
Nej, precis. Det är en sån där sak som jag har. Jag fortsätter lära mig hur man kommer dit. Men jag märker att de som är riktigt duktiga är så otroligt duktiga på att snabbt komma dit. Och lite som du säger det här med att effektiviteten, jag har till på den nu, så är effektiviteten i coachningen. Att snabbt kunna komma till det som är relevant tror jag är en av nycklarna. Man ska vara riktigt duktig på de delarna. Är min bild. Mm. Sen krävs det relation och så vidare också som byggs upp över tid. Men det är en kompetens som tar till att lära sig.
Mm, mm. Ja, och den här högprofilcoachen som jag hade mot slutet av min karriär, han var ju hypnoterapeut också. Då, så vi körde ju sådana sessioner. Så då var det verkligen att man kom snabbt till kärnan av problemet av varför jag känner de här stresskänslorna när jag spelar poker. Liksom. Mm. Som sagt, det är ju högintensivt och det är en grej då. Men sen är det också hur man själv liksom relaterar till vad som händer och ens rädslor och allting. Liksom. Och det var ju det som vi gick lite mer på djupet med då. Och det blev bättre liksom. Men som sagt, vi kom ändå fram till att liksom, långsiktigt så kommer nog inte det här funka för dig liksom. Men det var verkligen en sån, jag betalade extremt mycket pengar per timme, men jag kände också att trots att vi lärde känna varandra och liksom lite sånt mys då, som vi kan kalla det för, så var det ändå mycket som hände på bara några få timmar.
Och du säger, den här personen liksom har det som ett erbjudande att coacha andra människor, det finns liksom. Jag tänker hur du kom i kontakt med den här personen. Liksom, vad fick dig att faktiskt gå till den här personen som ändå kostar mycket pengar?
Ja, nej, men det här var en person som coachade de bästa pokerspelarna i världen. Mm. Men också liksom olympiska atleter mycket, inom idrott och golf och sånt också. Då. Mm. Så han hade väl bara profilerat sig på sådana som kunde betala mycket, antar jag. Liksom. Så, men ja...
Man förtjänar sådana kunder också. Ja, för det är kunder som precis kräver att det ska ge effekt och som har extremt hög krav både på sig själv och på dem runt sig. Så att jag tror att det finns en dubbelriktad skäl till att vara där. Förlåt, jag avbröt det.
Och det är ju på ett sätt lite jag som är larvig också. Jag är ju ganska mycket sådär att man liksom vill ha det bästa liksom, ändå vad gäller coachning då. Och jag skulle inte säga att jag alltid har bara haft sådana högprofilcoacher, utan jag har också haft vanlig svennebanan liksom, som jag tyckte var jättebra egentligen alltså. Så jag tror att man ska, det är nog bra att testa båda två och kanske gå emellan dem liksom, för man kan liksom, en svensk person också kan man ju relatera till kulturmässigt, och han kanske var liksom lite längre än mig i den här resan kring hur man jobbar med det mentala. Men då är man liksom lite mer på samma nivå. Det finns fördelar också med att man liksom, någon har den här kunskapsnivån här uppe. Och att någon bara ligger lite före en själv i utvecklingen. Då, så.
Och där är också, jag tycker att språk är en barriär också. För vi är mycket bättre på att uttrycka oss och förstå svenska än engelska. Hur bra vi än tycker att vi är i Sverige liksom, och vi är bra, men det är skillnad att prata sitt modersmål om framförallt de sakerna som ligger nära hjärtat eller som är tunga och svåra att prata om. Mm. Det gör skillnad. Och det finns väldigt många bra coacher där ute som inte är högprofilerade. Och att bara hitta den matchen för sig själv, liksom, att den här personen gjorde stor skillnad för mig, tror jag är viktigt.
Rekommendationer är bra.
Ja, definitivt. Men inte ens där liksom slår det helt rätt heller. Nej. För om du rekommenderar en person som den här personen är så bra, så kan jag vara så här, Eller?
Det har vi märkt ofta när vi tittar på typ YouTube-material liknande. Ah. Som är olika. Det har vi backat tillbaka till någonting som var ganska långt tillbaka. Du sa att du betalt ur egen ficka. Jag har också betalt en ganska dyr kurs ur egen ficka. Och skrivit om det. Något jag har lärt mig efter att ha suttit på företaget. När man har gjort det. Jag säger inte att man inte kan när man inte gjort det. Men när man har gjort det så är det lättare att ta någonting på allvar. Det var samma sak när jag var lärare. Jag hade studenter som kom direkt från gymnasiet som inte spelade med så mycket pengar i det sammanhanget heller. Liksom. Utan det, man går vidare, man ska lära sig någonting. Om man jämför dem med de som till exempel tog ett uppehåll från arbetslivet och förlorade massa arbetsinkomst eller familj, det måste funka. De tog utbildningen på en annan seriositet och en annan passion och ett annat engagemang. Jag tror det har ganska stort värde. Jag tror det är bra att tränat, testat det. För att jag märker att jag glädjer den när jag kommer ut och går utbildningen. Jag tar den på ett större allvar än vad jag tror genomsnittspersonen gör. För att jag har suttit där på en utbildning. Jag har betalt en massa pengar. Så här, det här måste funka. Annars kommer jag gå hem till Louise och säga. Ja, nej men du vet, vi köpte ingen tv och ingen soffa. Det vart inget nytt hus. För jag var på en utbildning men det vart inte så mycket av det. Utan det måste ge någonting. Tror du att det har påverkat hur mycket du kan lära dig av dem och i så fall hur?
Ja, verkligen. Alltså det där är ju någon sorts hack som jag tänker att jag har kommit fram till under mitt liv. Liksom. Att det där funkar ju bra för mig. Liksom. Man kallar det där för skin in the game brukar man ju prata om.
Ja, men precis.
Så det är den ena delen att man har betalat för någonting. Någon sorts sunkkost pratar man om ibland, men det är ju knappt det. Så det hjälper mig mycket. Men också bara att man... Att man har någon som, förutom pengarna då, så har man ju någon som på något sätt förväntar sig någonting utav en. Liksom. Mm. Och jag har alltid varit så här att jag vill vara duktig för folk, liksom. Vilket kanske är liksom en svaghet som man lyckas vända till en styrka. Då. Mm. Att man gör saker som den här coachen liksom rekommenderar. För att man vill inte komma tillbaka sen, 2-3 veckor senare och säga att nej, men jag gjorde inte de där sakerna, liksom. Vilket kanske inte funkar för alla. En del är ju lite mer rebelliska i sin natur.
Du är mer lik Robert än mig. Fortsätt.
Att liksom, nej, det där tänker jag inte göra liksom, bara för att du säger det, glöm det. Jag vet bättre själv. Eller så, att man bara liksom, sparkar bakut då. Så både det här med att man faktiskt har lite skin in the game, men också att man liksom känner att man vill leverera för någon. Och det är såna life hacks som funkar för mig, men som sagt inte nödvändigtvis för alla.
Är det en sån känsla som du kan plocka fram själv nu? För jag tänker på kan vara en grej, för där var det liksom så här, din inkomst beror på att du presterar där. Men om jag tänker, du sa att du hade klättringscoach till exempel. Hur gör du för att du ska känna skin in the game på det? För det är ju inte livsavgörande för dig att du blir bäst på klättring.
Nej, men det är ju också där att man har ju betalat för det också. Liksom.
Så det är pengarna som är motivatorn.
Ja, men sen också, det blir så lite gamifiering utav det också. Alltså i det fallet då, så finns det en app kopplad till det här såklart. Då. Och sen så får jag ju ett antal grejer som jag ska göra varje vecka. Och då får man ju varje grej man gör, får man ju bocka av. Får man en liten grön pinne liksom. Och så får man en procentstapel, hur mycket har jag gjort liksom. Och sen står det 100% efter en vecka och då är man ju asnöjd liksom. Och det är typ räcker, kortsiktigt så räcker det nästan som motivation att jag vill bara så här, ha high score liksom. Jag vill bara liksom få alla de här gröna blockarna liksom. Jättekonstigt, men som sagt någon sorts hack bara för
inte alls
få den att göra saker som man kanske inte skulle gjort annars då. Eller inte samma utsträckning i alla fall.
Nej, men vi har ett avsnitt med Asil där vi pratar just om gamification och hur det funkar liksom. Det är fascinerande hur det där påverkar så mycket.
Och inte det minsta konstigt du beskriver.
Nej, så det är egentligen ett liksom, något som ingår i paketet liksom, för att få dig motiverad. Det är ingenting du plockar fram själv liksom, för det är ju annars en ganska intressant förmåga att kunna ha att ja, men nu slår jag på där att nu är det här viktigt för mig, för jag har bestämt mig för att det är det.
Ja, men det funkar som sagt för att liksom göra saker på kort sikt, sen får man se hela tiden det långa målet också.
Jag ska svänga in samtalet på hur det konkreta, och första då. Nu ser det ju lite olika ut, men hur har typiskt ett första möte sett ut med de här mer högprofilerade coacherna och tränarna du har tagit till?
Nej, men det blir ju alltid ett eller två samtal med bara lära känna. Alltså det är ju just med mental livscoachning, man måste ju liksom måla upp hela situationen då. Så att det blir mycket att man får bara prata ut liksom om allt som har med... allt att göra egentligen, hela ens liv liksom. Mm. Inte bara med poken eller det man jobbar med, utan liksom hur är mitt liv och så. Så att det är ju alltid starten i de här bitarna då. Och sen så får man börja komma in på verktyg och sånt lite senare liksom. Det är ju först, ja, kanske nummer två, men oftast känns det som att det är tre, fyra, den tredje, fjärde sessionerna som man börjar komma in på. Mm. Hur ska vi jobba nu då med det här liksom? Mm.
Hur upplevde du det första gången du hade det typ? För om du var van vid att, ja men, de jag tar in, det är liksom pang på, vi ska prestera resultat och sen komma till någon så här, ja men berätta om dig själv, och så tar det liksom två tillfällen innan man faktiskt kommer till något som man kanske konkret känner hjälper en. Mm. Hur upplevde du det?
Men jag stegade ju upp liksom, just det här utgiftsmässiga också. För den här spända banan-killen som jag pratade om, och som sagt var jätteduktig och jättevärdefull liksom, och mycket saker som vi pratade om gör jag fortfarande idag, som bara, wow, vilken skillnad det här gjort i mitt liv liksom. Men då var det inte lika dyrt, då kändes det liksom mer okej. Men då fattade jag ju grejen liksom, och började komma in i, ja men hur är det att jobba då liksom, på lång sikt med en coach? Mm. Sen när man kom till de här dyrare investeringarna, då så var man liksom med på att det var viktigt det här liksom, att vi lärde känna varandra. Vi kan inte bara gå direkt på liksom, så här ska du göra grejen. så att jag fick en mjuk start liksom, och kom in i det lite sakta. Mm.
Ett viktigt tips där är ju att det är många människor som har sina idoler, och så tänker de att de är så untouchable någonstans, så ointresserade av en. Och det gäller någonstans, givetvis finns det en gräns. När det är stora ämnen, jag kan tänka mig som poker, om du vill gå till de absolut mest framgångsrika i världen på poker, så kommer det vara ett svårt att komma åt dem och kunna ha en privat konversation, för deras tid är så pass ekonomiskt värdefull för dem liksom, att de måste vara försiktiga, och det är så många som vill åt dem. Men du behöver inte gå många steg under det förrän folk är intresserade av att prata med inom de flesta områden. Mm. Så att det här när folk säger, men tänk hur det var att bli coachad med personen. Gå och prata med personen. Men det kan man ju inte göra. Varför inte då? Personens e-mailadress finns ju någonstans, eller åtminstone någon slags agency som hanterar personen. Skicka det dit och se om du får ett svar. Det kostar dig nästan ingenting.
Vi har ju ett exempel i våran bekantskapskrets som sa, ja men jag vill bli coachad av Kjell Enhager, en av Sveriges mest framstående coacher namnmässigt och kunskapsmässigt. Mm. Bara, ja men han rör sig bara, och hade en eller två eller tre sessioner med honom. Och det är så här att även liksom bäst i Sverige är ju väldigt bra i världen, står sig väldigt bra i världen också, att de är ju nåbara.
Mm. Är det samma inom retorik, och haft samma inom några andra sådana ämnen? Mm.
Så att, det är en jättebra poäng alltså. Och även i poker. Så jag hade ju en norsk kollega som var i den här gruppen då, som bara gav sig efter de här toppnamnen i poker. Och fick ju svar liksom också. Och fick en liten kommunikation. De ville inte coacha då, specifikt då. Men ändå man kan få lite utbyte och liksom få höra lite. Och han ställer frågor och de svarar jättetrevligt liksom. Så. Mm. Men jag själv är ju en sån som inte så här vill störa liksom. Utan jag är mer försiktig av mig. Vilket håller en tillbaks ganska mycket i livet, kan jag ju känna. Att man som sagt har den där liksom, bilden av att de där, de är intresserade av mig. Men ofta är det fel då.
Men det finns kvar fortfarande efter, för jag menar, vi ändå pratade om högprofilerade personer, men det finns fortfarande att men jag vill inte riktigt gå start, det ska helst finnas ett färdigt business case som jag kan hoppa på, eller?
Ja, men alltså om man betalar för sig, då känns det ändå rätt okej liksom. Mm. Alltså då har man inte så, det här är ju ändå en tjänst som jag köper nu liksom. Mm. Spelar ingen roll om du jobbar med Tiger Woods eller någon liksom. Jag betalar ju lika mycket liksom. Det var inte Tiger Woods han jobbade
med. Nej, men
ni förstår poängen. Mm. Så att det är något annat, men just det där med att jaga upp.
Ja, men kontakta någon som kanske inte har ett sånt konkret erbjudande presenterat, utan
man
bara
såhär,
hej, kan du, finns det någonting vi kan
samarbeta med? Då ska jag dela med mig om någonting som jag har upptäckt, och det är att, låt mig inte jag kom på det här, noterat, det är att de som är riktigt duktiga, de börjar någonstans, kanske inte i en poddstudio nu, men de börjar någonstans på en nivå, och så blir de bättre och bättre och bättre. Och för att bli så bra som de har blivit, så måste de vara superintresserade i sitt ämne. Alla nya intressanta inblickar kan hjälpa dem vidare. Så att många av dem vill ju prata om sitt ämne och knappt om något annat ibland. Så att komma och låta dem få dela med sig och visa att man uppskattar det de har gjort, det är ju väldigt enkelt. Man kan bara säga tack. Jag har förresten en fråga, det här, så får man nästan alltid svar, för människan känner, oh shit, det är någon som har noterat och som bryr sig om arbetet jag gör. Det är klart att jag vill hjälpa personen. givetvis, återigen, det finns en gräns där ekonomin och det är så många som knackar på dörren framförallt att det går inte. Men strax under den så kommer folk ändå svara. Så att, vill ändå utmana henne störa. För det handlar inte om störa, det handlar om att de nyttar deras kunskap och jag får prata om något de tycker är kul. Om vi tittar på de här olika, finns det några stora skillnader du har sett mellan olika typer av coacher och tränare? Vi har pratat om det här med teknik och livscoach, men även om man tar inom med det här livscoachande spektrat, är det några distinkta skillnader mellan dem du har haft i stil som du har noterat?
Jag vet inte, som sagt, jag har ju olika erfarenheter att man ofta går in med liksom ett mål liksom, med om det är sömn eller bara mental prestation då, eller jag har ju även haft vanlig terapeut, klassisk terapeut liksom, psykoterapeut så. Men ja, men det är klart att det är olika, men som sagt, jag har ju också haft ganska matchande min egna liksom hur jag själv funkar så. Jag känner inte att det har varit så jättebredd liksom.
Nej, var nyfiken. Ändå, ja.
Tyvärr som sagt så har de ändå varit på något sätt ganska lika mig då.
Du har ändå hittat något som funkar för dig, så att jag vet inte om det är tyvärr, det är väl lyx också att hitta något som funkar, och ibland är det klokt att testa något nytt, och ibland när det framförallt när det är väldigt stora stakes i det, så kanske inte det man ska göra, utan man ska göra det som funkar.
Ja, jag kanske inte är så bra på att steppa utanför min comfort zone så då. Och oftast nästan, eller ja, i alla fall tror jag nästan, så har jag liksom haft en bild av dem sen tidigare, för att de har en podd eller de har en YouTube-kanal eller någonting, så att man har liksom kunnat följa dem och se hur de pratar och så i förväg, innan man lägger den här investeringen då liksom i tid och pengar. Så det är väl också att man har sökt sig till dem som man känner i förväg, det här kommer nog funka bra.
Så. Som avslutning då, om vi ska liksom summera det här med alltså ta professionell hjälp i sitt lärande av andra, vilka tips av det, allt det som vi pratar om, skulle du vilja att de som lyssnar på det tar med sig?
Ja, min bakgrund är ju speciell då, liksom. Men min erfarenhet är ju ändå helt klart att det är liksom värt att lägga tid och pengar på olika typer av coaching. Man får så mycket mer utav det än det man investerar i tid eller pengar då, liksom så. Och det är en uppmaning till företag som kanske behöver ta sådana budgetbeslut då, men också till privatpersoner som bara liksom, man ska vara rädd om sin tid liksom. Man ska värdera sin tid då, och sitt liv och sitt välmående, så att testa, och man kan ju testa litet till en början. Man måste inte gå till den dyraste högprofilcoachen, utan som min erfarenhet då, börja med någon som bara ligger liksom lite före dig i den här utvecklingen, och ja, kör ett par, tre sessioner och bara se hur det känns. Och känns det dåligt, så vad har man förlorat liksom? Det är inte någon jättesummor och det är inte så mycket tid då, så att, våga testa.
Och alla de här coachutbildningarna som vi har sprungit på förut behöver ju folk att träna på. Det kan vara ett sätt att börja helt gratis om man vill bara känna på det.
Verkligen, och det kan ju bli superbra ändå.
Ett jättestort tack för att du ville komma hit och dela med dig av dina erfarenheter.
Det var jättekul att ha det här. Tack så jättemycket, Patrik.
Tack.